er i Jesu namn. Amen.
Amen. Oj, fantastiskt, vilken lovsång. Tack ska ni ha. Underbart, hör ni. Och ikväll så har jag den stora möjligheten att få tala till er om ett av de ämnen som ligger så väldigt nära mitt hjärta. Och jag liksom bara väntar på att när ska jag få dela mitt hjärta tillsammans med er. Och vi hade ju besök förra söndagen av en broder från Israel. Vi fick höra en del om Israel och gamla löften som går i uppfyllelse i vår tid. Och jag vet inte hur det var med dig, men kanske någon satt och tänkte, men liksom, vad har det här med oss att göra? Vi är ju kristna. Och nu ska jag vara riktigt ärlig och bekänna för dig att det fanns en tid då jag tänkte så här, ja, no, det där är nu sånt här som vissa håller på med och de har nu passion för det. Men det där är liksom inte riktigt min grej. Och jag tyckte nästan att de var lite småtråkiga, de där mötena som där man pratar så mycket om Israel. Ända tills den helige ande väldigt tydligt manar mig att sitta ner och läsa Bibeln. Läsa vad Guds ord säger om Israel, om folket, om landet, om relationerna mellan församlingen och Israel. Och jag skulle vilja ge några bitar ikväll. Och framförallt så skulle jag vilja ge dem till en ung generation. Kanske du är ny i tron och du har inte hunnit läsa Bibeln så mycket. Och du har många frågor kring om du hör såna här saker. Och jag hoppas med den helige andes hjälp kunna ge några pusselbitar ikväll. När du läser Bibeln, om du läser den från perm till perm, så då märker du att den har två huvudteman. Israel och församlingen. Gamla testamentet så handlar nästan uteslutande om Israel. Medan Nya testamentet handlar om församlingen. Jag menar apostlagärningarna. Och vi har alla de här breven som Paulus skriver till församlingarna och så vidare. Och då blir min fråga den här. Men vad har de här två med varandra att göra? Alltså vad finns det för kopplingar mellan Israel och församlingen? Och det kan ju tyckas lite sådär som två skilda berättelser. Och har det liksom någonting? På vilket sätt hör de här ihop? Är det så här att liksom Gud på något sätt tänkte eller i något skede upplevde att det blev inte riktigt som jag hade tänkt med den där första berättelsen, så jag får väl liksom börja om? Och så börjar Gud om någonstans där i mitten av boken, där vi Matteus evangeliet börjar och så vidare. Så kan man ju fundera. Och nu har vi ju delat upp Bibeln i Gamla testamentet och Nya testamentet. Det är ju inte Gud som har delat upp boken. Och de här benämningarna som vi har gett så kan ju lätt leda tankarna till det att gamla, det är någonting som är gammalt, det gäller inte längre oss. Utan vi håller oss liksom till det nya, till Nya testamentet. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att läsa hela boken. Därför att Nya testamentet så förstår du bara om du har Gamla testamentet som liksom resonansbotten. Det judiska folket, de läser ju Gamla testamentet. Inte alla. Men den stora majoriteten så läser ju bara Gamla testamentet. Och det betyder att de saknar liksom fortsättningen på det som Gud har tänkt för dem. Men lite på samma sätt är det för oss som församlingsfolk, som kristna. Om vi liksom inte läser den där första berättelsen, då liksom får vi inte riktigt den där, ska vi säga, hur vår pusselbit, hur församlingens pusselbit passar in i Guds stora berättelse. Så det första som jag vill säga, det är det att det är en enda berättelse från första Mosebok och till uppenbarelseboken. Och för mig så känns det väldigt på något sätt skönt och befriande att Gud på något sätt, han är logisk, han är inte sån här nyckfull så han ändrar sig mitt i alltihopa, utan han har en tanke, han har en plan och han håller sig till den planen. Och så här riktigt kort så skulle man kunna säga att Bibeln, den handlar om Guds frälsningsplan för världen. Och det betyder att du och jag är en del i en större berättelse. Jag tycker det är häftigt. Att jag får vara med i någonting som är större än mig. Och mitt liv, liksom, de här, ja, min lilla värld. Tänk att jag får vara del i någonting större. Och jag tänker också så här, tänk att vi som församling, Guds församling, får vara del i en större berättelse. Nu börjar ju Bibeln. Ja, jag kan också säga det. Det som jag tycker. Om jag tänker på Bibeln så här. Eller Guds frälsningsplan som en berättelse. Då blir för mig det en intressant fråga. Att var i den här berättelsen så finns vi just nu? Men Bibeln, den börjar med att Gud skapar världen. Han skapar en underbar, vacker, skön värld och han skapar människorna. Men vi kommer inte längre än till 3:e kapitlet i 1 Moseboken så faller människan i synd. Och gemenskapen med Gud bryts. Och synden kommer in både i människosläktet och i världen. Nu är Gud och synd två saker som inte går ihop. Men det är så fantastiskt att se det här. Att Gud släpper inte greppet om människan som han vänt honom ryggen. Och Gud tänker inte heller släppa greppet om en skapelse, ska vi säga en värld som har öppnat upp för ondskan och destruktiva krafter. Utan Gud har en plan för upprättelse, återupprättelse, både för mänskligheten och för skapelsen. Och jag vet inte vad du tycker, men jag tycker så här, att det här om någonting är ett hoppfullt budskap för en ung generation idag. När så mycket handlar om ångest för morgon eller framtiden, jordens undergång och klimatångest och allt det här som vi hör om. Alltså realiteter runt omkring i vår värld. Saker och ting som inte ser så där väldigt hoppfullt ut. Men tänk att det finns en Gud som tänker på vår värld och har en plan om återupprättelse. Det finns hopp för vår värld. Vet du det? Och jag hoppas du tar till dig som ung. Jag har en väldigt positiv framtidssyn. Men för att Guds plan om återupprättelse ska kunna förverkligas så behöver Gud en samarbetspartner. Han behöver en familj, en släkt. Han behöver ett folk och han behöver ett land. Han behöver någon som kan föda fram, bära fram världens frälsare, Messias. Och han behöver en fysisk plats att sätta ner Messias vagga på. Och Gud vet att det folk som får uppdraget att bära fram världens frälsare, det folket kommer för alltid att vara märkt av uppdraget. Han vet att hans motståndare djävulen kommer att göra allt för att på något sätt omintetgöra den här planen. Och det folk som Gud utväljer, så det kommer att få möta lidande och förföljelse som inget annat folk i världen. Det kommer att kosta dem ett väldigt högt pris. Kanske är det just därför som Gud också kommer att välsigna det folket. Mitt i deras lidande så kommer han att välsigna dem. Och han säger också att de ska bli till välsignelse för hela världen. Nu hinner jag inte läsa alla bibelställen. Vi ska läsa en hel del bibelställen ikväll. Men tyvärr kan jag inte läsa allt här nu. För då hinner jag ingenting. Men Gud säger att världen ska bli välsignad genom det här folket. Vi kan ta fram nästa bild. Och jag vet inte om du har tänkt på det. Men det här... Enligt Wikipedia så har över 20% av alla Nobelpris som har delats ut så har gått till judar. Och då utgör judarna 0,2% av världens befolkning. Alltså, och ändå över 20% av Nobelprisen. Där har ni några siffror på statistik, och det här är, det kan hända det har ändrat, att det har stigit sedan dess. Men det här, vi har blivit välsignade på en mängd sätt genom teknik, genom medicin och så vidare. Och mycket av det här som du, den tekniska liksom utrustning som du använder dagligen, så har det judiska folket gett oss. Du har det här mobiltelefonen du använder dagligen, datorerna, tekniken bakom och så vidare. Facebook, Google, om det nu sen är välsignelse eller var det finns idag. Men i alla fall, det här är bara någonting av det här välsignelserna som vi har fått ta del av. Men hörni, vi ska gå tillbaka till Guds plan. Kallelsen går till Abraham. Och det här handlar om 3000 år sedan. Och Gud ingår förbund med Abraham och hans efterkommande. Och vi ska läsa från första Moseboken 17, vers 7. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, det var det land som sen fick benämningen Israels land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt, och jag ska vara deras Gud. Det intressanta är att i tre nedstigande led, tre generationer, Abraham, Isak och Jakob, de här som vi brukar kalla för de tre patriarkerna, alla tre så får ett personligt tilltal från Gud. En bekräftelse av det här förbundet och också löftet som gäller landet. Och vid Sinai berg så står allt folket, hela Israels folk, en dag, och då talar Gud till dem. Andra Moseboken 19, vers 5. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Och allt folket svarade med en mun: allt vad Herren har talat vill vi göra. Och Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. Sen är det ju så här att det här folket som misslyckas gång på gång, och det är ju, man blir ju nästan på dåligt humör ibland när man läser Gamla testamentet. Men vad håller de på med nu igen? Att de avfaller ju hela tiden liksom och börjar dyrka de här hedna folkens gudar och så vidare. Så det är liksom ingen vacker läsning direkt hur liksom folket lyckas. Men där ser vi Guds faders hjärta, hur han gång på gång på gång förlåter och liksom ger ny nåd och fortsätter liksom med sitt folk. Då kan man ju fråga sig att vad är då den här uppgiften för det här folket som Gud har ingått förbund med? Och det här, kan den här uppgiften ha någonting att göra med att det här folket har varit utrotningshotat genom hela dess existens? För ett par veckor sedan så firade det judiska folket Purim-högtiden. Och det firar man till minne av händelserna i Esters bok i Gamla testamentet. Där Gud på ett mirakulöst sätt räddar folket från att bli utrotat. Och den här gången så är det en ung tjej vid namn Ester som får liksom vara den här som är med och rädda folket. Otroligt dramatisk, spännande bok. Så har du inte läst den, så läs den. Och det här går igen genom hela Israels folks historia. Vi får bara gå till vårt eget Europa, sån här drygt 70 år tillbaka i tiden. Så fanns det utstuderade sataniska planer på att fullständigt förinta, utrota det judiska folk, det folk som Gud hade valt. Och 6 miljoner judar dödades, brändes i gaskamrar, dödades i koncentrationsläger och så vidare i hjärtat av Europa. Och tyvärr så är det här någonting som håller på liksom att falla i glömska. Tonläget idag i Europa, det antisemitiska tonläget i Europa, börjar närma sig samma tonläge som då på 40-talet när det här hände. Så vi har all orsak att vara liksom uppmärksam på vad som händer i vårt Europa. Och enligt undersökningar jag nyligen har läst så är det ganska skrämmande att så stor del av en ung generation i Europa är så omedveten om vad som hände i hjärtat av Europa för 70 år sedan. Var femte, alltså en femtedel, till exempel av unga vuxna i Frankrike, så säger i den här undersökningen att de aldrig hört om förintelsen. Hur är det möjligt? Bara så kort tid som 70 år efter någonting så fruktansvärt. Uppgiften som vilar på det här folkets axlar, ända från det att Gud kallar Abraham och ända in till evigheten, så kommer att ställa det här folket i centrum av världshistorien. Och också i fokus för fiendens attacker på olika sätt. Och vad är det då som är så speciellt? Och i det här förbundet som Gud ingick med Abraham och hans efterkommande, så finns Guds räddningsplan för världen. Och den här uppgiften, den kan man säga, den har två delar. Den första, det är att föda fram Messias. Ni kommer ihåg att Jesus, han säger att frälsningen kommer från, inte från Amerika, inte från amerikanerna, inte från finländarna heller. Frälsningen kommer från judarna. Och det betyder inte att det är liksom det judiska folket som kan rädda den här världen. Nej, men att frälsarens vagga kommer att stå där. Det är här som Gud stiger ner och väljer att bli människa. Födas, dö och återuppstå. Och det dröjer ju ganska länge. Jag älskar liksom lite så här att bena ut lite saker och ting. I 42 generationen från det att Gud talar till Abraham, 42 generationer, då går löftet i fullbordan. Då föds Messias, frälsaren. Yeshua, som han kallas på hebreiska, Jesus, säger vi. Och du kanske tänker så här, ja men de tog ju inte emot Jesus. Ja, vi ska återkomma till det om en stund. Men det att de inte kanske tog emot Jesus på det sätt som vi tänker oss, så det betyder inte det att det liksom är borta från Guds spelplan. De har fortfarande en plats och en plats i Guds frälsningsplan. Samma folk som bar fram honom första gången, så kommer att vara med och ta emot honom också när han kommer andra gången. Bibeln talar om att Jesus ska återvända. Han sa ju det till lärjungarna då han lämnade dem, att han kommer att återvända. Samma folk som såg honom lyftas upp inför dem, det är till samma, sina egna judiska bröder, det är till samma plats, det är till samma stad Jerusalem som han kommer att återvända. Och när vi läser Bibeln, och jag tänker så här då, att där vaggan en gång stod, så där kommer också tronen en dag att stå. Och det som Jesus, det som han påbörjar där en gång, det kommer han att fullborda där. Och det tycker jag är fantastiskt att få veta, att det Guds rike som börjar i och med att Jesus kom, det kommer att fullbordas. Nästa söndag så har vi palmsöndagen. Det är den söndag i skriften då Jesus rider in i Jerusalem. Och vi läser att han stannar upp och så gråter han över Jerusalem. Och han gråter över att hans eget folk inte förstår att de här, det här som de har längtat, det här som de så har väntat efter att Messias ska komma, att de inte förstår att Gud har stigit ner, att Messias är här. Så han sörjer över det och så säger han så här: härefter ska ni inte se mig förrän ni säger välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och det indikerar, tycker jag, att det kommer en dag när Jesu egna bröder och systrarna, det judiska folket, kommer att se och förstå. Och de kommer att säga välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Och jag tror att den dagen så kommer också liksom församlingen, den hedna kristna församlingen, att stå sida vid sida och hälsa vår Herre och Messias välkommen till Maga. Det som är det här bra att förstå när man läser Bibeln, det är att i Guds ögon så finns det egentligen två grupper av människor. Det här folket som han utvalde, Israels folk, och hedningarna. Du märker det när du läser Bibeln, att det, liksom, det finns de här grupperna. Och nu är det ju så här att även om vi är kristna så hör vi till hedna folken. Det kan ju hända att det finns någon här med det här som är ättling till Abraham. Men de allra flesta av oss så hör till hedna folken. Och nu kommer någonting verkligt intressant, så då hoppas jag att du öppnar båda öronen. För här kommer vi in i bilden. Ända från Abraham och fram till att Jesus kommer, så har liksom Guds handlande på något sätt och Guds uppmärksamhet varit koncentrerat till Israels folk. Men i och med att Jesus kommer så inträder en ny epok i Guds frälsningshistoriska plan. Det är så här att i och med att Jesus kommer så kommer Gud att utvidga familjen. Och så kommer han att inbjuda och välkomna hedna folken in i gemenskapen och i frälsningen. Och det finns en profetia i Jesaja 49 som jag älskar, vers 6. Det här är Jesaja som profeterar om, eller det är Gud som säger genom profeten, så säger han så här om den kommande Messias: det är för lite för dig då du är min tjänare att endast upprätta Jakobs stammar, alltså Israels stammar, och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Så det här finns i Guds hjärta, att Messias kommer inte bara till Israels stammar, utan Gud kommer att föra det här ljuset ut i hedna nationerna för att frälsning ska gå ut till jordens alla hörn. Och det här är ju långt tillbaka i tiden som den här profetian gavs. Och det här är, Gud har liksom redan från början bestämt det här, att det där hedningarna ska få del av Guds frälsning. Men det är en väl dold hemlighet. Så att till och med de här skriftlärde som studerar skrifterna, de har inte sett det här. Och Paulus, han berättar att han i Efesabrevet att han får en uppenbarelse i, han kallar det för Kristi hemlighet. Och nu ska vi komma ihåg att Paulus, han var en rabbin, han var skriftlärd. Han hade verkligen studerat skrifterna. Men inte ens han tycktes ha liksom sett det här tidigare. Utan genom den helige ande så får han en uppenbarelse. Och han är helt överväldigad. Han är väldigt på något sätt så här. Han vet inte riktigt hur han ska tackla den här uppenbarelsen som den här han får genom den helige ande. Och nu ska vi läsa det här i Efeserbrevet 3 från början av kapitlet. Nu är det så här att redan kapitel 2, det är där som Paulus börjar för att beskriva den här uppenbarelsen som han har fått del av. Men han fortsätter så här i kapitel 3. Därför böjer jag mina knän, jag Paulus, som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Alltså nu skriver han till hedningar, han skriver till dig och mig. Men han är så tagen så han säger, därför böjer jag knä inför, liksom, inför den helige. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Och där är det kolon. Vad innebär den här hemligheten som har uppenbarats? Att hedningarna har samma arv som vi, Paulus var jude, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Och detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Och han fortsätter och liksom överväldigar. Säger, jag, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, det är en fascinerad Paulus som på något sätt beskriver här vad liksom hans, vad hans kallelse är. Och han blir den här första brobryggaren mellan det judiska folket och hedna folken. Han blir hedningarnas apostel. Jag hoppas du fick tag på någonting av det här. Jag hinner inte så jättemycket gå djupare. Men du kan läsa vidare själv. Om den här uppenbarelsen han fick. Gud inkluderar hedningarna i gemenskapen och i frälsningen. Nu var det ju så här att lärjungarna, de här 12 lärjungarna, de var ju alla judar. Och församlingen i Jerusalem var judisk, den bestod av judar. Men nu börjar ju hedningar komma till tro på Jesus Kristus. Och de börjar ju inkluderas i gemenskapen. För nu har Paulus gett vidare den här uppenbarelsen. Petrus har fått tag på det och så vidare. Så de börjar ju inkludera och välkomna hedningar som får liksom tag på evangeliet. Och tyvärr så dröjer det in så länge innan någonting sker. Där vägarna börjar gå skilda, kallade för den stora skilsmässan. Och Paulus, han har väldigt tydligt varnat de här hedna kristna som kommer in i gemenskapen, i församlingen. Att inte liksom förheva sig över sina andliga fäder, över det judiska folket. Att inte liksom bli övermodiga. Men Inom loppet av bara några århundraden så har den här Paulus förmaning, den har liksom fallit någonstans, ja, långt i glömska. För vart eftersom hedningarnas antal blir större, hedna kristna församlingarnas antal växer, de blir i majoritet och så vidare, så växer också det andliga högmodet, och vi ser att det blir liksom, slås upp klyftor mellan eller mur mellan det judiska folket och de hedna kristna. Och ju längre tiden går, desto mer vänder sig kyrkan, om vi använder det begreppet, mot sitt eget andliga ursprung. Och det sker på många sätt, jag hinner inte gå in på det. Men det här budskapet till det judiska folket, det är att liksom Gud är färdig med berättelsen om er. Att Gud har börjat en ny berättelse. Och Gud har förkastat er eftersom ni inte tog emot Messias när han sändes till er. Och den här skilsmässan, den når sin kulmen. Kyrkomötet i Nicea 325, då kyrkan kätta förklarade judarna. Och de judar som ville vara en del av församlingen, så de var tvungna att avsäga sig hela sin bakgrund, sin judiska bakgrund. Det är liksom verkligheten några hundra år in i framtiden. Så den förföljda kyrkan så blir den förföljande kyrkan. Kyrkan som förföljer sina andliga fädrar. Och nu följer en mörk kyrkohistoria som det där kulminerar i svåra förföljelser, svår antisemitism och Hitlers massutrotning som vi var inne lite på här i början. Vi kan sätta några bilder och snurra där. Och nu kanske man kan ställa en sån här fråga då. Men är det då inte sant att det judiska folket inte tog emot Jesus? Att de förkastade Jesus? Ja, det kan man säga, det gjorde de. Men skaran som trodde på Jesus så är faktiskt större än vad vi kanske som många gånger har en bild av. Församlingen i Jerusalem, den var stor. Och det var tusentals judar som kom till tro vissa dagar. Men det här, Paulus han talar om två hemligheter som vi behöver förstå. Och den där första har vi nu redan talat om, den här hemligheten med hedningarna. Hur Gud liksom öppnar upp frälsningen också för hedna nationerna. Men Romarbrevet 11, där berättar Paulus om hemligheten med hedningarna som jag vill lite öppna upp för dig här. Romarbrevet 11:25, där säger Paulus så här, nu riktar han sig till hedna kristna då han förklarar det här. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förhärdelse har drabbat en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och så säger han lite längre fram att när det gäller evangeliet så är det fiender för er skull. Men när det gäller utkårelsen så är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Så kallelsen står fast. Utväljandet står fast. Men Paulus öppnar upp någonting här. Om att det kanske finns tider och tider. När det gäller evangeliet och vart evangeliet når och går. Han säger att det har kommit en förhärdelse över Israel, en blindhet. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det säger någonting om att det kommer en tid också när det judiska folket kommer att se och förstå. Men på grund av att de inte såg, utan det ledde som till en förföljelse av de här nytroende. En förföljelse som gjorde att evangeliet kastades ut i nationerna, ut till hedna folken. Och det är där som du och jag kommer in i bilden. Evangeliet kastades ut till oss, till Norden och till de andra hedna nationerna. Från Abraham fram till Jesus så är Guds strålkastarljus riktat på Guds folk. Från Jesus och 2000 och framåt så lyser Guds ljus för hedna folken. Enligt profetian Jesaja. Väldigt starkt. Men jag personligen så tror att vi idag lever i den tid när Guds ljus håller på att gå upp över hans eget folk. När Gud vänder sitt ansikte till sitt eget folk. Och att ett ljus kommer att, frälsningens ljus kommer att gå upp också för dem. Evangeliet är på väg tillbaka dit därifrån det en gång kom. Och nu är ju den intressanta frågan att var i den här berättelsen så finns vi idag? Och tyvärr så är min tid ute. Och det betyder att du får komma tillbaka nästa söndag för att höra fortsättningen av berättelsen. För här tänker jag sluta, även om jag har något väldigt viktigt på mitt hjärta ännu. Som en ung generation behöver se att vilka tider, vilka profetiska tider lever vi idag. För du är kallad att vara en del i det här. Och vi som församling är kallad att vara en del i det här.